Jag kan kanske hosta lite, men jag har gjort det i 14 dagar. Jag tror inte jag smittar, men jag kan hålla mig på min kant här. Men ni får ha överseende med det. En miniserie sa vi, sa Anders här. Vi behöver en Paulus som utmanar oss. Vi behöver en Barnabas vid vår sida som uppmuntrar oss. Och vi behöver en Timoteus nära oss som vi kan utrusta. Det här är serien. Och nu är vi mitt i utmaningen och utrustningen. Så kommer uppmuntran. Och jag tror att det passar väldigt bra att de ligger däremellan. Att uppmuntran hamnar lite mitt emellan här. Och jag ska berätta för er om en man som kallas Barnabas. Men han hette faktiskt Josef. Men vi kommer in på det. Men först vill jag säga några ord. Det är så lätt att vi hamnar i att vi tror att en del människor är så väldigt duktiga. Och när vi läser i Bibeln så läser vi om människor som nu vi kommer läsa om Barnabas. Så läser vi lite olika delar så tänker vi att han var ju fantastisk. Det är inte jag. Men det är fel uppfattning att tänka så. Alla personerna i Bibeln går upp och ner i sina liv. Och gör sina misslyckanden och sina snedsteg. Och jag tänker att det är så viktigt. Vi kommer att läsa om Barnabas i Apostlagärningarna. Men Apostlagärningarna, det är ju en berättelse om hur Guds nåd genom Jesus och genom Jesu död och uppståndelse över en människa får goda konsekvenser som är så fantastiska som man kan knappt drömma om det. Men vi måste hamna rätt i det. Apostlagärningarna är berättelserna om hur Gud genom helig ande över människor handlar och låter saker och ting hända efter sin vilja. För det som hade hänt innan apostlagärningarna, det var ju att Jesus hade kopplat på 12 lärjungar. Han hade tagit sig nära in till dem. Han lät dem lära känna honom och komma riktigt nära honom. Och han gav dem förtroende. Har ni tänkt på det? Han gav dessa 12 väldigt mycket förtroende. Men sanningen var ju att han kunde ju egentligen inte ge dem förtroende. För allihop svek honom. Allihop svek honom. Och så mycket, de sprang åt olika håll och förnekade honom. Men ändå så ger Jesus dem förtroende. Och man kan tänka lite så här, men vet han verkligen vad han gör? Och det kan man ju tänka om sig själv också då. Om nu Jesus vill säga till dig idag att jag vill ge dig förtroende. Så man kan tänka, men käre Gud. Men Jesus, han vet vad han gör. Vad är det han gör innan apostlagärningarna, innan vi bara kommer in på texterna? Jo, han bär deras misslyckanden. Precis som han idag bär dina och mina misslyckanden. Det fortgår. Rent konkret så är det så att våra misslyckanden, de driver oss på ett spår som blir mörker för oss. Om man mår riktigt dåligt, om man känner sig starkt misslyckad, då blir mörkret bara starkare omkring en. Och det driver oss in i något fördärva, något slag, en djup dy som psalmisten uttrycker det som. Och på ett sätt så för våra misslyckanden Jesus in i döden. Vårt mörker, vår brist, för Jesus in i döden. Men Jesus, och där vill jag vi ska landa inför detta med uppmuntran. Men Jesus, när han dör på korset Och när han uppstår så skapar han en ny väg. Där helande av misslyckande kan ske. Och där svaga människor som du och jag kan få tjäna. I något så mycket större. I något så vackert. Som handlar om Guds rike. Och då vill jag läsa. Och då kommer det kanske upp på vägen. Kolosserbrevet 2. Vers 13-15. Som är en sån central vers. Eller del i Bibeln. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Där ska vi befinna oss när vi läser om personer i apostelgärningarna. Guds ande verkar i människor och han kan verka också i dig och i mig. Så låt mig då försöka berätta lite grann om denne Josef, och vi kan väl ta upp apostelgärningarna 4. Så har ni det där, ja. Så har ni det i bakgrunden medan jag nämner några saker. Josef heter han. Och det här är en liten notis i apostelgärningarna. Man kan säga i början av apostelgärningarna. Den är liten, men den ger oss en glimt av en person, Barnabas, som får göra stora saker för Gud. Han blir inte speciellt känd, men han får göra stora saker i det lilla. Och det Gud gör i apostlagärningarna, det är att bygga någonting utifrån ingenting i oss människor. Gud bygger något fantastiskt. Och det bygget är på gång fortfarande. Och du och jag är utmanade att gå in i det. Här står det att Josef, han var en levit född på Cypern. Av apostlarna kallad Barnabas. Det betyder tröstens son. Och jag tyckte det var så gott. Han fick ett smeknamn, denna killen Josef. Tröstens son. Och det nämns direkt här i första notisen om denne man. Han var tydligen, det utmärkte honom att han var en tröstare. Att han stärkte den som var svag. Att han uppmuntrade. Och så fick han detta fina smeknamn. Barnabas. Tröstens son. Uppmuntran. Den är central i vad Gud gör ibland oss. Nu och gjorde då. Uppmuntran är central. Den är stor och betyder väldigt mycket. Här ser vi också att han hade en åker och sålde den och bar fram pengarna och la dem vid apostlarnas fötter. Han var en överlåten man. Överlåten gemenskapen. Och han tog även del av att sälja sin åker och ge pengarna till gemenskapen. Och det står i Apostlagärningarna 11, det behöver du inte ta upp just nu, Maria. Att han vandrade med Gud. Att han var en god man. Och, lyssna då, fylld av ande och tro. Idag på slutet av gudstjänsten ska vi be om att anden ska uppfylla oss än en gång, så att säga. För vi behöver den helige ande. Vad gjorde då Barnabas? Ja, han fick hans uppdrag, så som jag uppfattade det lilla jag kan läsa om honom i Bibeln, så fick han ett uppdrag att stärka och uppmuntra och trösta två personer. Det var Saul, eller Paulus. Och det var Johannes Markus, eller bara Markus. De två fick han i uppdrag att ge sin gåva till. Att uppmuntra och trösta och stärka. Och då blir det naturligt att jag ställer den här frågan och tänker, amen, jag tror att Herren vill ha med oss allihop. Så ställ inte vid sidan om detta. Att bli en uppmuntrare. Vem är det som du ser? Kanske en, kanske två personer. Här skulle jag kunna göra en skillnad. Men vi börjar med Saul eller Paulus. Apostlagärningarna 9 kan vi ta upp här. 26-28. Jag ska ta lite bakgrund där. Saul eller Paulus hade ju fått ett möte med Jesus. Och han hade omvänt sig och låtit döpa sig. Men sen när han ska till, ja, de hade firat ner honom i en korg, vet vi, i Damaskus. Och för judarna hotade honom, för han predikade direkt efter att han hade kommit till tro. Men sen när han skulle till Jerusalem och till lärjungarna så hände detta. Man var rädd för honom. Lärjungarna i Jerusalem var rädda för honom. Och de var inte säkra på att hans omvändelse var äkta. Så vad hände? Jo, de stängde honom ute. Det är ju inte så gott för apostlarna där i Jerusalem. De stängde Paulus ute på grund av sin rädsla för om han var äkta i sin tro eller inte. Men vad står det då? Då tog Barnabas hand om honom. Barnabas tog hand om honom. Han trodde på honom. Han trodde på den överlåtelsen som han hade visat. Och han berättade för apostlarna vad han hade gjort. Och han gick i god för Paulus, eller för Saul som han då hette, inför apostlarna. Och resultatet blir ju den här sköna texten i slutet där. Eller är det med där? Ja, där ja. Han rörde sig frimodigt och fritt sen när Barnabas hade gett honom liksom sin bekräftelse. Och jag tänker på Saul i det här läget. Hur vi vet att han kände sorg över hur han hade förföljt den kristna församlingen. Och skämdes. Och vi vet, så här skriver Paulus i första Korintherbrevet 15. Jag är ju den minsta av apostlarna, inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Och när han gick där upp till Jerusalem och skulle möta lärjungarna, hur kände han då? När han hade denna smärta i sig. Och så stängde de dörren. Jag tänk på det. Det måste vara jättetufft för honom. Och hur viktig blev inte då Barnabas? Som trodde på honom och stärkte honom. Och hur viktigt blev inte det med det som Gud höll på att göra i Sauls liv? Att det fick ta den skruven som det skulle göra. Tredje gången det står om Barnabas i apostlagärningarna så är det i apostlagärningarna 11. Och du kan lägga upp 11, 22-24 där. Då händer det att i Antiochia så är det en församling där som börjar växa. Och människor där som inte var judar, hedningar, börjar komma till tro. Och det där var lite kämpigt för församlingen i Jerusalem och för apostlarna. De kände sig inte bekväma med att hedningar tog emot att de skulle vara Guds folk också och tog emot Gud. Men de kände Barnabas, denna speciella person. De visste att Barnabas var positiv. De visste att han vågade tro människor om gott, så kanske, jag vet inte, kanske backar de själva lite och tänker, vi skickar Barnabas till Antiochia. Han fixar nog det där. Och då läser vi denna texten om Barnabas. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem. Man sände då Barnabas till Antiochia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man, fylld av den helige ande och tro, och en stor skara fördes till Herren. Och jag känner, liksom, känner personligheten hos Barnabas, gör ni inte det? Som fylls av glädje och har en tillit till att Gud gjorde något. Jag kan tänka mig att det var lite rörigt i Antiochia. Men han såg det Gud gjorde. Och han drev på det och uppmanade dem alla att av hela sitt hjärta hålla sig till Herren. Och det kan väl jag passa på att säga till oss också. Vi är ju ett gäng hedningar här. De flesta. Jag vet inte. Kanske någon som inte är det. Men håll dig till Herren av hela ditt hjärta. Ibland tror vi att vi kommer nära Gud genom att vi förstår mycket. Men vi kommer riktigt nära Gud genom att älska honom. Genom att älska det han gör. Och säga, det, jag vill vara nära dig och jag vill vara med i det som du gör. Så jag tar den chansen och uppmanar till att hålla sig till Herren av hela ditt hjärta. Direkt när han kom till Antiochia och såg hedningarna där, så poppade en tanke in i Barnabas. Och det var att Saul, han ska ju vara här med mig i Antiochia. Han är i Tarsus. Han har dragit sig undan. Men Barnabas sticker iväg och han hämtar upp Saul och säger, nu är det dags, nu ska du vara här. Och det är som om Gud samarbetar med dessa två män. Han har talat till Paulus om att han ska få bli en bärare av evangelium till hedningarna. Och när Barnabas böter den här församlingen, där nya människor kommer till tro, så känner han av detta. Och han tar sig till Saul i Tarsus och säger, nu är det dags, kom. Och man kan nog säga att det var där Saul eller Paulus kom i tjänst, i sin tjänst för Herren. Och sen blev de ju ett radarpar, Barnabas och Saul, eller Paulus. Och de åkte iväg och blev skickade från Antiochia ut Paulus första missionsresa. Och de gör det tillsammans. Och de stöttar varandra i det. Mm. Sen finns det ett ställe till, och det är i Apostlagärningarna 15. Och jag ska sluta med detta. Där kan vi ta upp den också, ja. Eller har du inte med den? Nej, då jag kan läsa den. Jag kan berätta om den kanske. Det är Barnabas och Paulus som kommer i en skarp konflikt. Jag tror ni har läst om det. När de åker iväg på första missionsresan så tar de med sig en som heter Johannes Markus. Eller Markus som vi oftast kallar honom. Och av någon anledning, rätt tidigt i den missionsresan, så bryter Markus. Han åker därifrån. Och om ni har läst om vad som hände på den missionsresan, så kan man tänka, ja, kanske inte så konstigt, det var ju grymt tufft. Oj, 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 vad Barnabas och Paulus blev utsatta för mycket. Men han stack och lämnade, det står inget om varför. När de ska iväg igen, då vill Barnabas att Markus ska följa med och få en andra chans. Men Paulus tycker inte det, för han tycker att han har svikit. Men Barnabas är så stark i denna situation så han går i konflikt med sin medarbetare och vän Paulus. Och det blir så starkt så att de går åt två olika håll. Paulus tar med sig Silas och Barnabas åker med Markus. Han hade en förmåga, denne Barnabas, att tro på människor och tro på att genom en andra chans så kan Gud få tag i denna människa. Och jag skulle önska att vi skulle få väckas mer i den, vad ska man säga, atmosfär av Barnabas. Att vi tror att Gud kan göra saker och ting i människor även när man har misslyckats eller svikit. Och vi vet att Paulus, vi vet att han fick backa på detta, eller att han till slut insåg att Markus, han var en god medarbetare, och det skriver han själv om. Och vi vet att Markus blev en stark och viktig missionär, och han blev författare till ett av våra evangelier. Barnabas, lilla Barnabas som knappt syns. Han var Guds redskap för att det skulle bli av. Uppmuntran är så viktig. Så på ett sätt kan vi tacka Barnabas för att Paulus fick chansen att bli den han blev. Vi kan tacka Barnabas för att Markus blev den som han blev. Men i grunden så ska vi tacka Gud för att han vill använda dig och mig. Och det är trots misslyckanden eller svårigheter eller att vi tycker att vi inte duger. Nej, han vill ge oss chans på chans och fylla oss med helig ande så att vi går hans ärenden, du och jag. Allra sist, vi ska ju ha bön sen här. Kanske är det någon som känner sig modfälld och bedrövad just idag. Som är här eller som lyssnar. Gud vill uppmuntra dig. Jag tänkte på vad du läste, Anders, som att Gud, han är levande. Han ser din situation och vill ge dig uppmuntran och nytt mod på en grund som är annorlunda. Jag vet, eller ibland så läser man ju det här fina du. Och att uppmuntran blir, alltså ibland blir ju uppmuntran så ytlig. Får jag säga det? Fina du. Ja, det kan vara bra. Men uppmuntran att du är djupt älskad. Mer älskad än vad jag kan älska dig. Det blir på en annan grund, och det är där vi behöver mycket uppmuntran. Och som jag hoppas att du som är modfälld eller känner dig bedrövad idag ska få en uppmuntran från Herren. Och sen tänker jag, vem skulle säga ja i sitt hjärta idag? Säga, Gud gör mig till en Barnabas. Låt mig se 2-3 personer. Eller 1-2 personer. Så går vi precis efter 1-2 personer. Som jag kan vara en som jag går in till. Och ge uppmuntran. Uppmuntran till att se att Gud är kraften i våra liv. Vi behöver ju alla en Barnabas vid vår sida. Och jag har min Barnabas. Och det behöver alla. Så idag kallar Gud oss till att bli uppresta av honom. Med hans andes hjälp till att bli uppmuntrare i vår gemenskap och ibland människor som vi finns i. Och vi ska be om det. Så jag slutar nog där och ber en liten bön. Herre, du vet hur mycket och hur saker och ting kan läggas på varandra i vår tid som trycker ner oss. Som får oss att bli modfällda. Så många saker. Och det bara fylls på, Herre, och tyngden blir större och större. Vi ber att du, helige Ande, ska göra att vi får syn på Jesus. Hur oändligt älskade vi är. Och hur oändligt mycket Jesus vill dra oss in i det som är han mer än det som är oss. In i det som Jesus gör. Kom och rör vid oss nu. Speciellt den som känner sig låg. Kom med din heliga ande. Rör på det sättet som bara du kan. Och så ber vi också om att vi ska få bli Barnabasar i gemenskapen här och i gemenskapen vi har på andra håll. Där vi kan få gå in till och uppmuntra en vän. Och också att vi ska få en sån vän om vi inte har det. Vi lägger detta i dina händer. Tack Herre för att du dog för vår skull. Tack för att du har spikat upp misslyckanden på korset. Och att du vill ge oss förlåtelse och sända oss ut upprättade. Ta hand om resten av gudstjänsten. Amen.